Välkommen till mig, säger Jesus. Ni som känner längtan och behov efter det goda. Ni som vill väl. Ni som känner att ni har så stor, inte har så stor plats i världen. Kanske känner ni även er utsatta i era liv. För att ni vill väl. Och det är just därför ni känner er utsatta. Just ni är världens ljus. Just ni är jordens salt. Det är det till er jag har kommit, säger Jesus. Jag vill ge er hopp och vägledning genom min plan för utbredning av mitt rike, Guds rike. Jag vill att ni ska vara mina vittnen, säger Jesus. Så skulle man kunna presentera inledningen i Bergspredikan. Och det var från Bergspredikan vi också hörde inledningsordet, de så kallade saligprisningarna. En av de saligprisningarna kommer jag att återkomma till. Bergspredikan som finns i Matteus kapitel 5-7 har samlats ett antal texter där Jesus beskriver sitt uppdrag här på jorden. Målet att etablera ett rike där Guds principer får råda. En upprättad skapelse där det onda fått ge vika för det goda. Det kan låta som en utopi, kan man tycka. Men det är ändå ett nödvändigt hopp för en värld som inte mår så bra. Jesus visar på en väg framåt i riket. Just nu lever vi i en tid med starka spänningar mellan världens värderingar och den värdegrund som ligger till grund för Guds rike. Bibelns löfte är dock att i framtiden kommer harmoni att uppstå. Inte genom en passiv väntan av hans församling och hans lärjungar, utan i ett livsbejakande aktivt liv för det goda, närvarande i den värld som vi just nu befinner oss i. Ikväll vill jag koppla an till temat för sommarens andakter, törst. Jesus uttrycker en speciell törst i sin inledning, törsten efter rättfärdighet. Låt oss först påminna oss om vad vi hörde i inledningen. Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten, de ska bli mättade. När jag började fundera på temat törst så gick mina tankar så här. Är törst verkligen ett eftersträvansvärt tillstånd? Att vara törstig är ju ganska jobbigt. Det vet ju var en som har försökt att göra något ansträngande den här veckan. Det borde ju vara att dricka som är det intressanta. Att få släcka törsten. Är törsten något gott i sig eller är det tillgången på vatten som är det eftersträvansvärda? Var mina funderingar. Efter en stunds tankarbete så landar jag i att hungern och törsten är ju ett uttryck för att leva. Livet varnar mig för att om jag inte äter och dricker i rätt mängder så kommer jag inte att överleva. Grundläggande för alla levande organismer, ända ner på cellnivå, är att ta till sig vatten och föda. Det tillhör livet. I Jesu uttalande så kopplar han törsten och hungern efter rättfärdighet till något som han vill mätta. Liknelsen om törst efter rättfärdighet visar på den vikt Jesus lägger på rättfärdigheten i våra liv. Törsten efter rättfärdighet kan liknas vid törsten efter vatten en het sommardag. Ja, du förstår att det kan kännas rejält när törsten slår till. Och tänk vad gott att det går att få vätskebalansen balanserad med ett glas vatten. Hungern och törsten efter rättfärdighet är ett behov som Jesus värnar om och vill tillgodose. Men vad menas med rättfärdighet? Ordet rättfärdighet är ett ord som bland annat används i kyrkan och i teologins värld därmed då. Det användes även inom juridiken. Även om man har funnits med i kyrkans värld under lång tid kan det vara utmanande att beskriva rättfärdigheten för någon som ställer en spontan fråga. Och du, vad är det där med rättfärdighet egentligen? Och vad svarar man då liksom där direkt? Om man ändå vill försöka att beskriva rättfärdigheten behöver de flesta av oss tänka efter och kanske läsa på lite. En orsak till det är att ordet omfattar väldigt mycket, vilket varit en stor utmaning i mina förberedelser. Men när jag var ung så var jag på ett läger. Jag kanske var 16 år. Och då var det en bibelstudieledare som hette Mikael Telbe. Han var talare även på Torpkonferensen här i somras. Så han är bibellärare på EFKs teologiska seminarium. Han hade bibelstudion på lägret jag var på. Och så hade han en frågestund och då fick man fråga vad man ville. Och någon ställde frågan, det där med rättfärdighet, vad betyder det egentligen? Mikael Telbes svar kom blixtsnabbt. Det betyder att man är på rätt färd och het. Sen kom den längre utläggning också. Den har jag glömt. Men den här formuleringen, rättfärdighet, den tycker jag är väldigt bra som en sån här kort version av rättfärdigheten för att komma ihåg någonting av det hela. Lägger man där till orden från Jesus om hunger och törst, att det är så starka känslor kopplade till rättfärdighet, ja, då inser man att rättfärdighet, det handlar om en stark iver, en stor längtan om att göra det rätta. En iver för att det ska bli rätt, men framför allt att Guds iver att rädda sin skapelse. Nu kom polisen också. Ett annat synonymt ord för rättfärdigheten är rättvisa. Ett ord som till och med barnen kan associera till. När någonting ska fördelas, till exempel godis, saft, då vet man att det är viktigt med rättvisa. Men det gäller ju även när lönen ska fördelas eller när man ska fundera på vem som ska göra hemarbetet. Då gäller det att vara på rätt färd och kanske inte fullt så het i debatten, utan att man kan ha en diskussion kring det hela på en ordnad form. Teologerna säger ungefär så här om rättfärdighet. Guds rättfärdighet eller Guds rättvisa är ett centralt begrepp inom teologin och beskriver Guds väsen om hur han agerar. Det handlar om Guds ofelbara moraliska fullkomlighet. Det innebär att Gud är god, rättvis och handlar i enlighet med sina egna lagar. Han vill rädda sin skapelse och döma den onde. Hur kan man då vara på rätt färd och het? Efter saligprisningarna som fick höra så kommer det en del i bergspredikan där Jesus skärper lagens bud. Jesus kopplar budet att inte dräpa till att inte förbanna en annan människa. Vidare talar Jesus om att på samma sätt som vi vill ha Guds nåd för att han ska förlåta oss, så säger Gud att vi ska förlåta dem som står i skuld till oss. Jesus tar även upp otrohet som han kopplar till hur vi ser på varandra, det vill säga långt innan sexuella handlingar kommer till stånd. Jesus talar även om synen på det som är våra fiender, att vi ska be för dem. Jesu undervisning visar på att bara följa lagens bokstav inte är tillräckligt. Jesus pekar på att lagen är mer än dess formuleringar, dess ord. Lagen har också ett syfte och ett mål. Och Guds mål, det är att rädda världen och döma den onde. Många gånger diskuterade skriftlärare om lagens bokstav. Är det rätt att rycka ax på sabbaten? Är det rätt att bota sjuka på sabbaten? Ska den här kvinnan stenas eftersom hon har ertappats med äktenskapsbrott och så vidare? En del av de här formuleringarna som jag nämnde just nu känns ju inte helt relevanta för vår tid. Men om vi vrider lite på formuleringarna och säger MeToo, härskarteknik, eller att finna tid för regelbunden vila och reflektion över vad som är viktigt över livet, så känner vi igen det som finns i dagens debatt. Lagen är mer än sina formuleringar. Den är också en riktning och har ett syfte. Jesu poäng med att skärpa lagens bud, det är just att titta på inriktningen. Vad är syftet? Vad är meningen? Ibland brukar man prata både i vårt eget land om vår egen lag som ligger till grund för styret i vårt land, att det finns en lagens anda. Vad är syftet? Vad är meningen? När jag var ung så var det en finansminister som hade ertappats med att planera utifrån sin kunskap så att han skulle slippa skatt. Han visste dess bokstav, men moraliskt så följde han inte sin lag. Det är det här som Jesus vill få ordning på. Att lagens anda också ska följas. Fokus för oss människor är att söka efter Guds rättfärdighet enligt lagens anda. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få det andra också, säger Jesus. Men vi ska skruva lite till på det här. Ett motsatsord till rättfärdighet är synd. Det hebreiska ordet som oftast översätts med synd, sheit, jag är inte jättebra på hebreiska så uttalet kan vara fel, betyder bokstavligen att missa målet. Att begå en synd är därför som en pil som skjuts och missar målet. Man skulle kunna göra en liten sammanfattning så här. Att diskutera utifrån lagens bokstav är som att diskutera om den som sköt pilen fick tavelträff eller om man missar hela tavlan. Tavelträff är inte ett tillräckligt mål. Tavelträffen måste sikta närmare centrum. Jesus skärper lagens bud och talar om att det finns ett syfte. Det räcker inte med att du hamnar på tavlan. Du ska komma uppåt 9-10 någonstans där. Målet, lagens anda, är att vi ska träffa mitt i prick. Det är det som är lagens anda. Och att missa målet mitt i prick, det är synd. Och hjälp, då blev det ju tufft. Men hur ska vi då överhuvudtaget kunna nå målet? Är detta ens möjligt, en sån precision? Det verkar ju rätt tungt redan på Jesu tid att klara att hantera lagen. Och nu har Jesus skärpt lagen. Lagens anda är synonymt med den helige ande. Den helige ande är dessutom en Guds gåva till var och en som tror. Den helige andes primära eller första uppgift och viktigaste uppgift är att peka på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. Med den helige ande i våra hjärtan får vi en kompass som pekar mot tavlans centrum. Ett tecken på att du är uppfylld av den helige ande är att du pekar på Jesus. Inte för att döma andra, men för att peka på nådens rättfärdighet som vill rädda människan undan det onda. Och i Apostlagärningarna så står det vid ett antal tillfällen att man ständigt skulle uppfyllas av den helige ande. Och uttrycket många gånger var jublande uppriktig glädje. Att leva efter andens kompass är att ha en målstyrning för sitt liv. Det är att försäkra sig om att gå mot målet. I Hebreerbrevet så står det att Gud kommer att döma oss efter våra hjärtans uppsåt och tankar. Tänk om vi då har bejakat den helige ande att ta sin boning i vårt hjärta. Och den helige ande känner till Guds räddningsplan. Så när Gud undrar hur det står det till med ditt hjärta, Peter, så kan jag få svara, där bor den helige ande, du själv. Då känns det genast lite mer möjligt att uppfylla rättfärdigheten utan att på något sätt slå sig själv för bröstet. Men hur gör man då i att leva efter anden? Ja, det första är naturligtvis att välkomna anden i sitt liv och låta lagens anda ta sin boning. Vad är syftet med Guds rättfärdighet? Jo, att rädda skapelsen och döma det onda. Ordet och bönen utvecklar våran värdegrund för ett målstyrt liv. En öppen församlingsgemenskap i ett nådefullt samtal hjälper oss att tillsammans hålla kursen. Det är inte vi människor som ska döma varandra. Det är Gud som har sista ordet. Vår uppgift är att visa på målet för andra. En kontrollfråga för oss alla är mitt liv sådant att det öppnar vägen till Gud för andra eller dömer jag andra? Samtidigt som du ställer den frågan till dig själv får du vara försiktig med att inte döma dig själv för hårt. Men det kan alltid vara bra att stämma av och eventuellt göra en korrigering. För en tid sedan så var jag med inblandad i en konflikt. Och i eftersnacket med en av personerna så sa den personen till mig så här: Peter, du är ju inte en sån där som söker hämnd. Och för mig var det ju fantastiskt stort. Jag har inte stått och predikat på barrikaderna på min arbetsplats jämt och ständigt. Kanske väldigt lite. Men jag har varit mån om att min värdegrund ska kunna passa både i kyrkan och på arbetsplatsen. Och för mig var det en väldigt tydlig bekräftelse på att den värdegrund som ligger till grund för Guds rättfärdighet, den syns på våra arbetsplatser. Så till slut, för den som törstar efter rättfärdighet är vägen att ta emot anden. Anden är den hjärtas kompass vi behöver för att kunna navigera mot målet. Inte bara tavelträff, inte en fyra eller femma, utan mitt i. Då är du på rätt färd och het. Med Guds ande levande i våra hjärtan är det betydligt större chans att vårt hjärtas uppsåt och tankar ligger i linje med Guds rättfärdighet. Och till sist, Gud har öppnat vägen. Du är varmt välkommen till målet, mitt i prick. Herre, tack att du har öppnat vägen för oss. Låt oss ta möjligheten att leva enligt din rättfärdighet för att låta det goda vinna och det onda få ge vika i enlighet med din vilja.